Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag tillsammans med en person som jag har suttit förut med. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vad heter personen här?
Jag heter Bjarne Wifel.
Japp. Du har ju hört väldigt mycket här på radion därför att du är en av dem som är aktiva i ett parti som heter Sverigedemokraterna i eget sändningstillstånd. Ja. Du sitter i kommunfullmäktige, du sitter i kommunstyrelse, du sitter i barn- och utbildningsnämnden. Men vi har börjat en serie där jag skulle intervjua dig om ditt liv. Vi kom inte så långt för att det var så spännande när du berättade om din uppväxt i Trollbäcken, på Bolmaberg och vad som hände dig i ditt liv. Kan du ge en 2 minuters för de som inte lyssnar på det, hur det var?
Jag tror att jag kan göra det. Jag födde BB, Södersjukhuset, uppväxt 4 år, Alléplan, hamnade på Granitvägen. Ville ta mig härifrån, mobbade i skolan, hade jättejobbigt. Så jag bryter med familj och allting. Och nu har jag faktiskt hamnat i ett litet hus i Småland.
Ja, och hur gammal är du då?
Jag är väl 18, kanske 19. 19 är jag nog.
Japp. Ja. Så de första 18 åren de har vi redan avhandlat i ett långt program där jag kastar dig fram och tillbaka i din tids... Därför att det var mycket intressanta saker, hur du hade det faktiskt.
Ja, och ändå skrapar vi bara på ytan. Men...
Det fattar man. Ett liv går inte att sammanfatta så här snabbt. Nej. Men då får du berätta vidare. Vad hände med dig sen du blev vuxen?
Jo, nu sitter jag i Småland. Jag ska snart göra lumpen. Jag ska försöka ta mig därifrån ganska fort i historien. Men jag köper ett litet hus i Småland dessutom. Har en liten anknytning till det förra programmet, jag ska ta den. Ragnar Theorin som jobbar på Svenska Bostäder, som jag fick hyra en lokal utav. Nämnde vi lite grann där.
Ja, i Bollmora.
Ja, jag har ju tappat all kontakt med honom. Jag hade hört talas om att han hade ett hus i Småland. Mm. Småland är stort.
Ja, det är stort.
Jag bor i, om man åker riksväg 34 så hamnar man i Högsby och sen hamnar man i Ruda. Och så åker man in i skogen, då hamnar man i Böta.
Aha,
där hyr jag ett litet hus med 2 galna gäss och vatten i en brunn för 400 kronor i kvartalet.
Fantastiskt.
Ja, och så jobbar jag på en penselfabrik där. En kväll kommer jag hem, ska handla, så jag åker till Långemåla till en liten butik. Och där stöter jag på honom.
Aha.
Då visar det sig att han bor ungefär 3-4 kilometer från mig i Långemåla. Okay. Som är, om man åker då hela vägen så, till Ruda och fortsätter mot Kalmar så kommer man till Långemåla. Och där har han ett litet hus.
Mm-hmm.
Lite olika saker händer, men jag råkar köpa huset. 110 000, 19 år gammal. Ja.
Du hade 110 000 eller fick ta lån?
Jag fick ta lån, det var också en rolig historia. Jag gick upp till Ruda på kvällen, kom först till Sparbanken som var min bank. Går in där och säger att jag vill köpa ett hus och de är jättepositiva. Tills jag nämner att jag ska göra militärtjänst och säger nej, vi lånar inte ut pengar till någon som inte gjort lumpen. Okej, går ut och ser Handelsbanken tvärs över gatan.
Mm.
Så jag tänker, det är ingen idé, men vad fan. Jag går över dit och så säger jag vill låna pengar till ett hus, men jag vet att jag har inte gjort lumpen ännu, så ni kommer säkert inte vilja låna ut pengar så vi kan hålla det här väldigt kort. Nej, men har du inte gjort lumpen? Vad bra, då betalar militären. Det är klart du får lån.
Okej.
Okay. Ja, så då har jag kommit här från Stockholm, eller Tyresö, och hamnat i Småland. Och nu är det dags för lumpen. Så jag har hamnat på Gotland. På Gotland så ligger luftvärnet LV2. Och på en lucka bredvid mig, samma kompani, så finns det en kille som heter Mats. Jag har hållit på med elektronik hela mitt liv. Den gick vi inte in på så mycket förut. Men elektronik och data. Så när jag berättar det så säger han, fan, min farsa har ett jobb. Han har en larmfirma i Stockholm. Aha. Han behöver en larmtekniker. Kan du fixa larm? Så här, men jag kan grunderna, jag har inte jobbat med det, men visst. Så efter lumpen så hamnade jag i Hökarängen.
Inte så långt från Tyresö.
Inte så långt från Tyresö, men jag gör ju allt för att komma med från Tyresö.
Ja, Tyresö har du inga bra egentligen minnen av alls.
Nej, vill inte vara här. Och då visar sig att den här firman, JB Alarm heter de, har ramavtal med Tyresö kommun. Så att det slutar med att jag jobbar ungefär 2,5 år på Tyresö med att larma alla skolor, daghem, pumpstationer och kommunalhuset.
Och även vårt vattentorn.
Och vattentornet. Yes.
Ja, för det är viktigt tycker jag.
Aha.
Vattentornet, det är därifrån man sänder ut 91,4.
Ja, och vad roligt jag hade. För mitt liv studsade tillbaka i cirklar på något sätt.
Det märkte vi i förra programmet.
Ja, precis. Så nu när jag ska larma vattentornet, jag ska inte gå in på säkerheten. Nej. Där, men man går upp till toppen så finns ett teknikrum.
Ja.
Under själva vattencisternen har faktiskt för mig.
Pelaren där.
Ja, precis. Och där såg jag närradiosändaren. Och där kunde man ställa in frekvensen med tumhjul.
Ja, precis.
Och på den här tiden så hade alla bilar som var lite fina hade uppgraderat sina larm till, jag tror det var CarGuard 500 eller tror jag hette.
Vad är det för någonting? Alltså?
Det är ett bilarm.
Aha, bilarm.
Och det var det första larmet som, de tidigare styrde man med en fjärrkontroll med IR-sändare, men här hade det kommit till radio.
Okej.
Okay. Och eftersom jag är lite radiokunnig så insåg jag att vad kul det skulle vara att sätta en räknare, för det finns ungefär 4096 kombinationer med sändarna. Om man skulle koppla in en liten räknare som sänder ut de här kombinationerna via er sändare uppe på vattentornet, så skulle man larma av varenda bil i Tyresö.
Alltså, det låter som en ganska farlig teknik, va?
Ja, den var inte alls pålitlig. Och självklart gjorde man ingenting, men är man inne kunnig och så, och min hjärna är lite konstig sen. Jag såg ju den möjligheten.
Ja. Men det här var liksom lite grann av det du ändå hade pluggat. Så att det här med larm och sånt, det var sånt du egentligen förstod.
Nej.
Du fick lära mer.
Ja, alltså. Jag hävdar så här att de flesta studier har du aldrig egentligen särskilt mycket nytta av. Lite skillnad. Grundskola och gymnasie, matematik och så, ja. Men det var ingenting som jag hade lärt mig som hade med larm att göra. Känsla för att dra kablar och så. Det är förresten en lite rolig grej. Precis när jag kommer in. Jag vet inte, en nostalgiminne. Världens största favoritverktyg just 88, 89, 90. Det var limpistolen.
Limpistolen? Ja. Nej, det gör jag inte.
Nej, man stoppar i en plaststift och så blir den varm och så kommer det ut smältande plast.
Aha.
Och i larmbranschen var ju det en frälsning, tänkte alla. För att plötsligt kunde man klistra upp alla kablar.
Aha!
Ja, så man drog en sträng med smält lim och så satte man kabeln där och satte den fast uppe i jättesnyggt. Inga klammer, ingenting, utan kablarna fanns. Det funkar jättebra i ett år.
Sen lossnade
allting. Sen kom jag in och då lossnade allting. så bland de största uppgifterna man hade var att åka runt överallt och sätta upp lister och sätta upp kablar igen som hade ramlat ner från taket.
Men du bodde i Hökarängen då?
Just då bodde jag lite överallt. Men, okay.
men vad tyckte du om att komma till Tyresö igen då? För du hade ju ganska dåliga erfarenheter som du berättade i förra programmet om Tyresö. Hur kändes Tyresö då?
Svårt att svara på, men jag kände igen mig. Och det var ju lite roligt när jag kom för att larma Njupskärs matsal. Då kände ju mattanterna igen mig.
Ja.
När jag hade gått där i liksom ettan till sexan.
Så du kände ändå en viss samhörighet med saker som fanns i Tyresö?
Ja, lite grann. Alltså, jag var 22 nu någonstans när jag började.
Ja.
Så det är klart. Och man ser ju, när man jobbar så här, jag vill också tipsa alla ungdomar om att få jobb i larm är en fantastisk start på yrkeslivet.
Ja.
För det är så olika. Man åker runt i olika ställen. Man är aldrig på ett ställe mer än ett par dagar. Nej. Normalt.
Nej,
för mig blir det lite undantag senare. Men att åka ut och se skolor från ett annat håll.
Ja.
Och daghem och pumpstationer. Det var ett nytt Tyresö.
Men är det inte också så att säkerhetsbranschen är en väldigt lukrativ bransch idag? Den växer. För det, om jag fattar rätt, när jag intervjuar poliser så är det många poliser som får jobb inom säkerhetsbranschen. För den växer och växer och växer. Alla ställen ska ha larmbågar, allt möjligt. Det är svårare och svårare att komma in i byggnader. Det är bara att prata med folk som jobbar på Sveriges Television där jag jobbat. Det är rena rama Fort Knox alltså, att komma in.
Så är det. Och det breddar sig ju. Säkerhet är idag så mycket mer än vad det var förr i tiden. Så att säga. Precis som du säger, det är allt från larmbågar och klädlarm till överfall och så vidare.
Ja.
Men även tekniken har ändrat sig ganska mycket.
Det har gjort det, va?
Ja. På min tid, så jag kommer in på en liten teknisk sak alldeles strax, men vi hade Rydor Björkman, deras larmcentraler, RB, och de var fantastiska. Det gick från 5 sektioner upp till egentligen 64, och de satte vi överallt. Så programmerar man dem så att de ringer till en larmcentral.
Aha.
Och det som var fantastiskt med de här var dessutom att de kunde skicka olika koder så man kunde se på larmet vilken sektion det var som gjorde larmet.
Okej. Du menar alltså om någon gick in en dörr som de inte skulle gå in i, ja, så fick de, så blev det larm.
Ja, och då kunde man se vilken dörr, ja, redan på larm, de som tog emot, okay, larmet.
Okay.
Men då är det så här att om man har ett larm idag eller då, så behöver en larmcentral koppla det här till.
Mm.
Och det är en abonnemangsavgift, brukar ligga, höftiga lite, men runt 4 000 om året.
Ja.
Men Tyres kommun hade två stycken riktigt smarta killar. Sten-Erik och Tony, de var ju uppe på tekniska kontoret.
Ja.
Uppe på sjuan. Och här kommer snart runt till en annan sak som har gått runt lite grann. De satt uppe på plan 7 i kommunhuset.
Precis.
Ja. Och i rummet bredvid så hade de teknikrummet. Och i teknikrummet så hade vi en helt ny idé. Därför att istället för att varje dagis och varje larmpunkt gick till en ny larmcentral och betala en abonnemangsavgift hela tiden.
Mm.
Tyres kommun hade då två väktare som jobbade alltid typ klockan 6 på kvällen till 6 på morgonen. Så att vi hade vaktbilar i kommunen. Så vi kopplade alla larm upp till det här teknikrummet där satt en dator, en PC som jag programmerade. Och när den tog emot larm så skickade den ut det på personsökare.
Aha.
Så vakterna och även teknisk personal som hade hand om pumpstationen och så hade Motorola 2-radig personsökare.
Okay.
Och då kunde de se larm från vilken skola och vilken sektion.
Aha. Vilka år pratar vi om nu?
90-93 någonstans.
Okay.
Mm. Sen tappade jag kontrollen, alltså kontakten med Tyresö. Mm. Efter 93. Men det vi gjorde var att konvertera och spara massa pengar från larmcentralsanslutningar till att ta hand om det själva uppe i det här lilla teknikrummet.
Och det var både lönsamt och smart alltså?
Det var lönsamt och smart. Kommunen hade ju direktkontroll över alla sina anläggningar. Och det var en jättesmart grej och det var jag med om. Men det som är lite rundgång. Jag är ju politiker idag.
Mm.
Och Vi fick ett kontor, vi som parti för några år sedan. Då fick vi det stora rummet i hörnet på plan 7. Det vill säga där Sten-Erik, chefen för hela tekniska kontoret, satt. Så plötsligt sitter jag tillbaka där 35 år senare.
Och vilken utsikt har man då, åt vilket håll?
Det är... Det blir mot Bolmarberg kan man säga.
Aha, mot Bolmarberg, okej. Okay,
ja, det är det hörnet.
Det är det hörnet.
Ja. Och för två år sedan när Sossarna och Moderaterna gick upp i Tyresö så var vi största oppositionsparti.
Och nu pratar vi Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna tillsammans.
Ja, ja.
Men då fick vi ett till litet rum och det var teknikrummet. Så äntligen är jag tillbaka där jag satt och programmerade 35 år tidigare. Nu sitter jag där, det är mitt rum.
Aha, vad roligt, vad roligt. Ja. Är du idag politiker på heltid?
Jag är politiker på heltid, men inte för Tyresö.
Nej.
Jag är 35% för Tyresö.
Okay.
Och så är jag politisk sekreterare för Värmdö.
Precis. Men nu måste vi fortsätta. Vad hände sen då, när du hade lämnat den här yrkesbanan med larm?
Oj. Nu tänkte jag, jag har en massa kvar.
Ah, okej, okay. Fortsätt. Fortsätt.
Oh, om du vill höra mer om Tyresö.
Ja, självklart.
Ja, annars hamnar vi...
Okej. Ja, men fortsätt, du kan din historia mycket bättre. Jag har inte hunnit med att läsa samtidigt. Ja.
Ja. Men jag tänkte berätta lite om den här firman som jag började jobba på.
Mm.
Eftersom jag sen hamnade i Tyresö. Det var roligt. Mats var ju då min kompis i lumpen.
Mm.
Och så hade en pappa Rolf och så två bröder, Per och Hasse. Och det var lite roligt hur jag träffade bröderna. För jag satte igång då och åkte runt med Mats. Och lillbrorsan Hasse träffade jag i Toyota-hallen i Södertälje. Han stod högst upp på en steg och höll på att sätta en magnetkontakt på en port.
Oj,
plötsligt kliver han av stegen 2 meter upp och skriker och ramlar i gatan. Då har han stått där och jobbat och blir stucken av bi helt oprovocerat i nacken.
Nej.
så träffar jag honom.
Ja, men hur klarar han det där fallet då?
Jo då, det gick bra.
Det gick bra.
Men, ja.
2 meter kanske inte jättehögt.
Nej, men det var lite konstigt att träffas på.
Ja.
Och hans bror Per var ju också roligt. Vi höll på att larma en agentbyrå, vad säger man?
Ja.
Studio.
Studio
eller agentur.
Agentur, okej.
Okay. Ja, inne i stan. Fjärde våningen med pytteliten hiss, så här med gallerdörr, du vet.
Ja, en gammal fin, ja.
Ja, jag fick ju veta senare då att Per var ju väldigt, hade hissfobi.
Ja.
Men han hade ändå bestämt sig, för han hade steg, borrmaskin och verktygslåda och allting med sig. Så han klev in i den jättetrånga hissen, drog igen dörren och tänkte, fan jag hatar hiss, men jag åker upp. Och precis när han kommer upp, när jag ser honom, för jag är på väg ner, så trycker jag på vad jag tänker hit-knappen på hissen.
Mm.
Men jag vet inte om du minns att det fanns skicka ner-knappar på hissar.
Det kommer jag inte ihåg.
Nej, på de här fanns det ibland, ja, för att hissen, ja, man skickar ner den artigt till de, ja, som kommer. Så precis när han har skranglat upp i den där hissen och där, hoppas på att komma ut, då trycker, ja, jag på skicka ner. Och våra ögon möts och jag ser skräcken i hans ögon. Vad är det som händer? Sen tog några minuter så kom han traskan upp för trappan med allting släppande. Så ja, träffades vi.
Ja.
Ja, och det är roligt för jag har fortfarande kontakt med alla de här.
Ja, du har det?
Ja. Ja,
det blev vänner.
Vi blev vänner för livet, ska jag påstå.
Ja. Vad kul.
Det är jätteroligt.
Och de bor allihopa i Tyresö också?
Nej, ingen bor i Tyresö.
Nej.
Den här firman hade ju hand om hela Tyresö. Men sen med upphandlingar och så blev de av. Jag kan dra det på en gång. Nu tänker jag inte outa några företag, men det företaget som tog över, det gör man genom att ge ett anbud som, ja, säger att man är väldigt, väldigt billig. Och det kommunen ser som avtal, eftersom man då har larmat i princip alla skolor och så redan klart, det hade vi gjort, då har man ett serviceavtal. Och då går man, de här gick in på jättelåga serviceavtal och kommunen sa, åh vad bra, vi kommer att spara pengar. Och det gjorde man till början. Men som service så går man runt och kollar att batterierna är bra, man testar alla detektorer. Man går, besöker varje larmanläggning varje år.
Ja.
Och de här satte i system att, oj då, den här detektorn var trasig och det här var fel och det här var, måste bytas. Och de var jättedyra på grejerna.
Aha.
Mm. Men det är ju ingen som kan säga att de har fel.
Mm.
Och det kan inte jag heller bevisa att de har fel, men det blev väldigt, väldigt dyrt för kommunen. Mycket dyrare med dem, för de påstod att allting var fel och behövde bytas. Och det tog ju stopp. Sen Tony då, som var en av cheferna här uppe, han och jag larmade ju Tyresö kommun hela höghuset, vi kommer tillbaka till det. Men han och jag gick igenom varenda larmpunkt och han körde protokoll på att allting fungerade. Han testade, han hade fullständig kontroll över vad vi höll på med. Så att han skrev av och visste att allt larm fungerade. Och nu har det gått massa år, det här har fått bakvägen. Då säger det här företaget, de har hållit på och försökt laga glaskrossen på en avdelning i flera dagar.
Mm.
Och då säger de att ja, de här som installerar det här, det var en jävla fuskfirma. Det här har aldrig fungerat. Det var därför det tog så lång tid för oss att fixa det här.
Ja, okej. Okay. Vad tråkigt.
Då var det han skitarg, tog fram protokollet och sen var det av med jobbet.
Oj,
åkte de ur från kommunen.
Så du har egentligen gått igenom varenda del i hela kommunhuset?
Absolut. Jag har legat under varenda skrivbord på socialkontoret. det här är lite roligt faktiskt. Vi behövde ju larm på socialkontor för socialsekreterarna.
Ja, precis. Så att de ska kunna larma om överfallslarm.
Exakt. Ja. Och då ska det inte låta pipa så där. Nej. De sitter. Men det ska låta pipa på andra ställen.
Ja, så att någon kommer och hjälper dem, ja, om det händer någonting.
Och det fanns inga sådana produkter. Ja, det är klart man hade kunnat köpa en gigantisk, för det var ju flera hundra rum och skrivbord som skulle larmas. Så jag, lilla jag, gör ett kretskort och skriver ut på en laserskrivare. Faktiskt en kille som hade företag här i Tyresö på 400 dpi på film. Och sen tillverkar jag, skickar iväg det och etsar kretskort, 120 stycken och sånt.
Mm.
Och så sitter jag och löder ihop dem. Och då har jag byggt ett larm som man sätter i varje rum. Det är en vanlig överfallsknapp, det är ju standardprodukt. Och så knackar man fast kabeln under skrivbordet, så jag har ju legat under alla skrivbord där.
Ja.
Men när man tryckte på det larmet, då tändes en lampa utanför. Men så fanns en stor tavla på varje våning med en ritning över alla kontor med lysdioder som jag hade stoppat i, så man kunde se exakt vilket kontor som larmet gick på.
Okay. Mm.
Och det fick jag höra att det där satt kvar i över 20 år.
Oj, fantastiskt.
Ja, någonting som jag
designade.
Helt.
Designade.
Ja, gjorde allting från grunden och så.
Och kommunens lokaler, för du pratade om det, att det var skolor, förskolor, äldreboenden också då?
Nej, inte. Nej. Jag var nog aldrig på något äldreboende. Där har man nog full. Jag var inte med heller, det kommer senare med trygghetslarm och så, men jag var aldrig inblandad i
det. Du var inte det, nej. Men det var skolor, förskolor,
pumpstationer,
just det. Och då ska man säga så här, pumpstationer, det är ju en del av det här med vår vattentryck, va, eller hur?
Ja, eller avlopp.
Avlopp också, för att
Mest avlopp skulle jag vilja säga.
Aha, det
du pumpar vattnet vidare.
Okej. Och då måste man verkligen se till att man har koll. För nu har man ju jätteproblem med vårt gamla avloppssystem från 60-talet.
Ja, oj ja.
Mm.
Men det är inte jag skyldig till.
Nej, jag förstår.
Men dels vill man ju veta om en pump slutar fungera.
Ja.
Då vill man ha ett larm.
Precis.
Sen vill man ju också ha ett larm så att ingen går in där och förstör och vandaliserar. Så att, därför satte vi upp larm i de här pumpstationerna.
Och vattentornet vet jag ju att det var ju också ett ställe dit där ungdomar kunde gå upp och klottra en gång i tiden.
Ja, vi kom ju på ett par ungdomar när de klottrade. De var jätterädda för oss. De trodde vi var, vet inte vad de trodde. Men de vågade tillbaka så började vi prata med dem. Och jag avskyr klotter.
Ja.
Men däremot så på rätt plats så tycker jag graffiti är en fantastisk sak för ungdomar och så. Jag kan ju tycka att både kommun och samhället ska stötta det här där det kan skötas
någonstans.
Snyggt. Ja. Ja. Och här uppe såg det för jävligt ut med klotter. Så de här två, de höll på att måla en stor graffiti-målningtavla.
Ja.
Jag kan inte terminologi. Och det var en present, en födelsedagspresent till en kompis till dem.
Jaha. För det var långt innan, för nu har man hängnat in allting.
Nu inhägnat allting.
Förut så kunde man ju ta sig ganska nära.
Ja, det här var på mittenväggen så att säga.
På mittenväggen.
Pelarna, allting var ju klottrat, men här gjorde de faktiskt mycket finare. Målade över allt klotter och gjorde graffiti.
Okay,
ja, precis. Ja. Sen kan man ha åsikter om det och vad som lämpar sig och så vidare, men det var lite kul att träffa.
Ja, för det som är intressant nu har man ju larmat upp det. Det är ju mycket, mycket högre säkerhet att ta sig in i vattentornet.
Ja, alltså när jag var inne, jag var uppe på taket, jag larmade ju allting.
Då såg du vår mast.
Jag såg en mast och jag såg också luckan som man öppnar. Och då kan man se ner i vattnet.
Aha.
Det är ju en stor vattenskiva på ett gäng meter djupt.
Ja.
Och tanken kom ju, min sjuka hjärna, förlåt, men tänk om man slog en drill där.
Ja.
Så skulle alla i hela, klart att ingen gjorde.
Men det
visar ju bara hur sårbart det är att komma upp där och kunna göra saker i det här vattnet.
Ja, och det är intressant. Vi har ju utrustning högst upp.
Ja.
För att vi våran mottagare när vi sänder dit. Mm. Och nu ska det tydligen bli ett annat torn. För att det är inget bra att vi har en massa människor som springer där. Radion springer inte där. Det är bara när våran UPS, alltså vårat reservkraft. Och det är inte vi som gör utan det är någon annan som gör. Men det är dumt att det står saker in i ett vattentorn som egentligen inte har med vattentornet att göra.
Nej, bortsett från att det också är antagligen ett av de mest trygga och säkra upplarmade ställen som finns.
Nu är det.
Ja, det blev det när jag började jobba.
Ja, det har du rätt i. Har du några fler anekdoter från den här tiden? Nu pratar vi 90-tal.
Ja, vi pratar 90-tal.
Ja,
jag gjorde lumpen 1990.
Ja.
Så att jag började väl här i hösten, vintern 1990.
Ja.
Och grottan, jag vet inte om alla vet det, men det är en lokal som vi har under gamla posten idag, vet jag inte hur man ska beskriva det.
Ja, den ligger ju, vad ska man säga, den ligger om man går ut vid Toscanini.
Ja, vid busstorget på sidan.
Ja, och går till vänster så är det en trappa ner.
Ja, det är alla lite snedtak där.
Ja, alla vi som en gång växte upp här ute här i Tyresö visste ju att det var våran stora ungdomsgård där det mesta bus hände.
Yes.
Under på den tiden. Det har varit mycket verksamheter där nere.
Ja, och då var inte jag i Tyresö när buset höll på. Men däremot så hade det blivit en studio. Det hade blivit en studio, en ljudstudio.
Aha.
Så jag var nere och larmade, installerade larm där. Och då hela tiden så körde de en så här na 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 na. Förlåt för värdelös sång, men det här gick ju slingan. De höll på och höll på och höll på medan jag stod och jobbade. Och sen kom en tjej in där och vi hälsade lite och så. Och sen började de lägga på röster på det där och kämpade i den här studion.
Alltså en musikstudio?
Musikstudio, den har gjort ganska mycket vad jag såg. Försökte kolla upp vad de har gjort mera, men det här är nog den mest kända låten därifrån.
Okej,
Men det som var lite märkligt var att jag visste ju ingenting om vad de höll på med. Jag höll på med mitt, men jag hörde det här.
Mm.
Sen gick det ett gäng månader och så sitter jag i bilen. Ja, och nu så ska vi spela en helt ny låt. Det här är första gången det spelas radio. Och så kör de Sommaren i City 1990. Och jag bara, vadå ny låt? Jag kan ju den här utan till. Alltså, den är inte ny.
Alltså den gjordes där nere?
Den gjordes där nere.
Jaha, av vilka då? Vet du det? Ja,
Troll heter de väl.
Jaha.
Det var inte de som anlitade mig, utan det var ju kommunen som...
Precis, för det var kommunens lokal. Jag läste nu på sociala medier att det är några som håller på nu och tar reda på historien om replokalerna som låg under, ja, de säger gamla ICA, eller de säger gamla, ja, någonstans under, ja, under Bollmora centrum låg det ju, ja, lokaler som man kunde använda.
Ja, det här,
jag har bara varit nere i grottan, jag har, ja, bara varit nere här under Forellskolan har jag varit nere, men det finns ju utrymmen här nere.
Ja, precis.
Mm.
Jag har en annan kul grej från den där lokalen. En av de detektorer jag har satt upp, ja, den ger larm, massor med falsk larm.
Ja.
Som du var så kostar det ingenting eftersom du var till vakternas personsökare. Det hade varit mycket, mycket dyrare med en extern. Men, ja, hur som helst, så jag åker dit flera gånger. Jag hittar ingen fel på den här detektorn. Jag plockar isär när jag testar alla kablar. Jag gör provlarm, allting. Jag åker därifrån och så går larmet igen på natten.
Ja.
Och så till slut så, ja, vi måste byta ut den. Så när jag håller på att skruva isär den, då är det en tvestjärt som har gömt sig under kretskortet. Nu hittar jag ju den när jag tar isär hela detektorn för att ta bort den. Det är ju han som ligger och sover där. Och när det blir lugn och ro, då springer han runt på linsen och så blir det falsk larm.
Men det var lite svårt att hitta. Är det inte det som egentligen är ursprunget till bugg?
Jo.
Vad är en bugg?
Ja, det var gamla ENIAC, eller om det var ännu tidigare, de stora datorerna som byggdes med mycket lysrör, eller förlåt, glödrör, radiorör. Och det var ju varmt och skönt, så att insekter flög in där och kortslöt, så att då höll man på med debugging. Ja. Man gick runt och plockade bort insekter från datorn.
Ja. Och alla undrar varför det är bugg.
Ja, precis. Ja,
ja. Aha, var intressant.
En annan grej var ju när vi var på, apropå gamla minnen, och det var Fornudens skola.
Den gamla Fornudens skola.
Den gamla Fornudens skola.
Ja.
Och då hade vi dragit kablar uppe i taket, och min kompis Per hade satt upp lampan. Det var en stor lysrörslampa med massa armaturer och så. Och så var han så nöjd och stod under den när den ramlade loss och faller ner rakt i huvudet på honom.
Vad hände med hans huvud?
Det gick väl bra, men han sa... Och vilken jävla smäll! Precis som från Jönssonligan.
Jaha!
Ja. Ja, det var så... Ja. Oj, ja, det var oförglömligt.
Det var oförglömligt. Ja. Du har bra min... Det här är en positiv period i ditt liv, va?
Det är en väldigt positiv period. Och jag ska säga så här att bortsett från... alla har väl sina ups and downs och skilsmässor och hela den biten, så... Den dåliga biten av mitt liv har jag lämnat vid lumpen.
Det var så?
Ja, det var så. Jag kan berätta att när jag skulle mönstra, i och med att jag gick på 4 år teknisk, så visste jag att alla kommer bli befäl på ett annat sätt. Det är KB eller PB.
Ja.
Och jag sa till psykologen att jag har varit mobbad hela mitt liv, det här kommer inte funka. Jag kan inte ta det här. Så gör något annat. Ja, om du blir eldledare. Så att jag blev inte befäl, så att säga. När jag väl kommer i lumpen, då är jag 22, då är jag inte 16-17 när jag mönstrar. Då har jag blivit en ny människa. Så att jag tar ju befälet och passar ju som hand i handske in i militären.
Aha.
Så jag har jättekul, jag får väldigt, väldigt bra betyg och springer runt och så. Så jag satsar ju faktiskt på en militär karriär.
Gjorde du?
Ja, tanken var så. Men innan måste jag läsa upp engelskan, eftersom jag hoppade av gymnasiet, så hade jag inte sista året med engelskan och så, jag behövde stänga några ämnen, och för att göra det behövde jag jobba, och det var då jag började med larm.
Så var det.
Sen när jag efter ett par tre år här på Giba Larm då i Tyresö, så var det lite fnurr på tråden, så jag bytte jobb och började jobba på en larmcentral. Dagen efter jag fick det jobbet, då jag får ett brev från militärtjänsten, eller militären, där de ber mig och frågar om jag vill bli fordonsförare för FN i en insatsstyrka i Bosnien.
Och vad svarar du då?
Jag har precis fått jobb, jag kan inte bara svika. Nej. Så här. Så att jag missar det, och jag vet inte om man ska säga att man missar eller så. Det var väl ganska bra att slippa det av vänner som var där på plats och såg fruktansvärda saker.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Men där hade livet kunnat ta en helt annan vändning.
Ja. Har du fler anekdoter här från din larmperiod?
Ja, Tyres gymnasium, apropå cirklar som går igen. Jag har ju larmat hela Tyres gymnasium. Varenda takplatta har jag ändrat och lyft bort. Det är ett helsike att komma åt taket där, innertaket, för att dra larmkablar.
Ja.
Och vi har dragit hur mycket larmkablar som helst. Och nu sitter jag i kommunfullmäktige där, så det är lite roligt att komma tillbaka och se mina gamla takplattor som jag hade ångest för och fick så mycket stickor utav förr i tiden. Men en sak som hände var...
Och då kan jag säga att Tyresö kommunfullmäktige är i Tyresö gymnasium nu tiden.
Ja, precis. Så jag i min roll som politiker är tillbaka till i mina gamla synder. Precis, ja. Och där hade vi utbildning, jag tror att det var el och tele ett tag.
Ja, det var det.
Ja. Mm. Och de jävlarna.
Fick de träna på sin egen skola?
Nej, ja. Vi fick de mest konstiga larm och fel som man kunde tänka sig. Och vad vi försökte mäta upp och kolla, det var fel på larmen hela tiden. Tills vi upptäckte att deras hobby var att sätta nålar i våra larmkablar.
De lärde sig vissa saker där.
Ja, och det ställde till... När du stoppar in våra kablar kan vara 12 ledare eller 20 ledare.
Okay.
Och stoppar du in en nål och kortsluter två helt slumpvisa kablar, så blir det helt jättekonstiga resultat i andra änden. Gör inte det, vi blir jätteledsna. Ja.
Ja, jag hoppas inte det blir något tips här för
nej, precis.
Efter det här programmet. Ja,
ja, och jag har en kompis som installerade larm på en skola, det var lite längre fram i tiden, men han hade dragit 100 meter, vi var på 100 meter rulle, 100 meter, 10 par, alltså 20 trådar, genom skola, och kommit igenom, borrat igenom väggen, har sista 2-3 decimeter att dra in för att få ihop allting. Det var precis 100 meter. Så han står på andra sidan och håller på och spänner upp kabeln. Så plötsligt går kabeln av. Och han undrar, vad fan hände? Och då går han runt till andra sidan väggen. Då har eleverna klättrat upp hans stege och tagit hans avbitar och klippt av kabeln.
Alltså det här är inte såna snälla practical jokes precis.
Nej.
De har säkert jättekul, men den som gör jobbet har inte roligt.
Han hade inte roligt.
Nej, svär ganska mycket.
Ja.
Men nu måste vi ta, för att nu har vi tagit din trevliga period där efter lumpen.
Mm.
Och nu bor du i Tyresö. Nu måste du binda ihop säcken här. Hur kom det sig? Du bodde där i, vad sa du att du bodde någonstans? I Hökarängen?
Jag bodde lite överallt. Jag hyrde faktiskt en lokal ett tag i Bormarberg.
Ja. Men du kom tillbaka till Tyresö?
Jag försökte undvika Tyresö så mycket jag kunde. Lite olika relationer, så bodde jag i Hanneshov och Trångsund och så vidare. Men min nuvarande hustru och jag, vi letade hus i över 3 år i hela Stockholm och försökte hitta någonstans att bo. Och det bästa huset vi kunde hitta som vi hade råd med hamnade 300 meter från min syster ungefär, i Skällsätra.
Skojar du?
Nej,
ditt liv går i cirklar.
Ja, verkligen. Så att jag ville inte tillbaka hit, men jag kunde inte tacka nej till det här huset. Det var precis det vi behövde och kunde ha råd med.
Ja.
Så nu hamnar vi tillbaka här i Trollbäcken och Tyresö.
Hur länge har ni bott här?
2014.
Jaha, så det var ett långt del där du inte hade någonting med Tyresö att göra egentligen.
Ja. Så när jag kom tillbaka nu, så första gången efter väldigt många år som jag har kört Bolma centrum, så ser jag, var kommunalhuset så där högt? Och sen så, nej, det är ett annat hus.
Ja, okej. Så då hade du inte varit här så mycket sen 90-talet?
Nej.
Men när du kom flytta tillbaka till 2014, vad jobbar du med då?
Då jobbar jag med IT. Jag har jobbat i 26 år på ett företag som undertextar och dubbar.
Ja,
ja.
Precis. Och det är väl en alldeles egen bransch i dessa tider nu som förändras någonting helt otroligt.
Så är det. Och varje gång man berättar att man jobbar med undertextning så får man höra hur dåliga de är. Och det finns ju, då får man börja och plocka isär och förklara hur undertextning överhuvudtaget fungerar.
Ja.
Det är många som inte riktigt förstår det.
Ja, för det. Jag som jobbat på Sveriges Television, vi hade ju också direkttextare.
Ja.
Det
har vi i det här företaget också i flera länder, men inte i Sverige.
Nej, det var helt fantastiskt. För när jag började jobba där 94, då satt ju människor under text, alltså texten direkt. Mm. och sitter och gör ord med hjälp av flera fingrar samtidigt.
På en ganska
rund ja.
Kula.
Ja, och de gör det super fort. Ja. Så att när det måste textas av någon anledning, jag kommer inte ihåg vad det var, om det var helst tal eller om det var översättning. Jag kommer inte, ja, det var nog direktöversättare. Ja. De både kunde översätta och texta på svenska i direktsändning samtidigt.
Ja, och nu är det ännu större krav på, eftersom vi har dövtolkning.
Exakt så.
Så att det
är... Allting skulle textas på slutet.
Ja. Och det är dessutom så att åtminstone vi, vårt företag, gör att du får bara sitta 20 minuter i stöten. För ja, det är så mentalt belastande.
Exakt. Det är, ja. Och det är samma sak med folk som sitter och är...
Vad tolkar heter det? Tolkar. I EU till exempel.
Ja. Ja, det måste också vara väldigt svårt. Och både lyssna och prata samtidigt.
Ja.
Ja, det är en simultan förmåga utan like. Mm.
Och jag sitter i domstol och det är fantastiskt när man får en tolk som kan köra simultant.
Ja.
För annars tar domstolsförhandling så otroligt mycket längre tid.
Ja.
Så fantastiska människor som kan göra sånt simultant. Mm. Jag kan knappt tugga mig och gå.
Ja. men hur var det då att komma tillbaka till Tyresö? Du som ändå hade haft ganska många år av, ska man väl säga, nästan traumatiska upplevelser här i Tyresö. Där du inte mådde bra här. Hur var det att komma tillbaka till den här kommunen då?
Först och främst så är ju kommunen fantastiskt vacker. Och det,
ja.
Jag tycker ju om kommunen, om vi lyfter bort mina egna erfarenheter. Ja. Men det var också så här att jag hade en god vän som jag ofta pratade politik med. Mm. Och han var så fruktansvärt ointresserad av politik. Så han bad mig i princip fara och flyga och sa, om du vill hålla på med politik, varför blir du inte politiker?
Okay.
Och sen flyttade jag till Tyresö och har det här i bakhuvudet. Och läser principprogrammet för vårt parti.
Och då, nu pratar vi Sverigedemokraterna.
Då pratar vi Sverigedemokraterna.
Ja.
Och någonstans där... Så landade jag i att okej, om jag nu har kommit tillbaka hit, jag kommer nog inte dra härifrån, jag kommer nog dö här.
Har du barn också?
Jag har barn och utflugen, men...
Utflugna barn?
Jag har en dotter som har flugit ut många år sedan. Men, så hon har ingen förband med Tyresö egentligen.
Nej, det är du och din hustru som har det.
Ja, men då bestämde jag för att om jag nu ska bo här så får jag väl hjälpa till och se till att Tyresö blir så bra som jag kan i alla fall.
Ja. Är det en fördel för dig att ha växt upp här?
Kanske lite i mitt... Men det vet jag inte om det har just med att det är Tyresö att göra. Men jag brinner ju väldigt mycket för att stoppa mobbing och få ordning i skolan.
Ja.
Det kommer ju mycket från mina egna erfarenheter.
Mm.
Men det vet jag inte om det hade skilt om jag har fått dem någon annanstans.
För du har... Ditt barn har inte gått här i Tyresö, så du nej. Vet ingenting om hur skolorna funkar idag och sådär, eller?
Inte du, på så sätt, nej. Ingen egen erfarenhet på det sättet, nej.
För min erfarenhet är ju att i och med att jag gick skolan här, mina barn gick skolan, mina barnbarn går ju i skola och förskola här, så har det ju blivit mycket, mycket bättre. Jag tycker att man är enormt mycket duktigare på att ta hand om barn idag än vad man var då.
Det tror jag att man är. Ja. Och jag vet att Tyresö kommun, oavsett styre, kämpar väldigt bra för skolorna. Det är inte stopp under stolen. Sen har vi väl lite åsikter om vad man kan göra bättre och så. Men det ska vi inte ta här kanske. Problematiken med mobbing och så har ju lyfts på ett helt annat sätt idag än vad det var på min tid.
Ja.
Men ändå tycker jag, har faktiskt exempel på en vän. Hans barn fick ju byta skola för att han var för mycket mobbad i år.
Det är ju också konstigt att man flyttar på den mobbade istället för de som mobbar. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt.
Ja, de ville ju flytta mig när jag gick i Nyboda. Och för mig, även om jag gick i en klass som jag hade gått i med samma elever väldigt, väldigt länge, så kunde jag hur den interagerade. Även om några var dumma mot mig så hade jag en trygghet i att jag visste vad jag hade alla. Jag visste vad jag var.
Mm.
Att då säga att man ska lyfta mig från min klass till forellen där jag inte känner någon var ju en skräck.
Ja, precis.
För man vet vad man har på något sätt.
Ja,
det är oerhörd kränkning.
Får jag fråga då en annan fråga som egentligen inte kanske inte är så jättepolitisk men ändå så handlar om politik. Du som då blev aktiv i Sverigedemokraterna, vilket år var det?
Oj, strax efter 2014, så 2015 tror jag.
Ja, det var mitt under flyktingkrisen då.
Ja.
Och då ska man ju säga så här, jag som då tvingas lyssna på kommunfullmäktige, jag har själv suttit där i 20 år. Och sen i och med att vi sänder ut kommunfullmäktige varje gång ni har sammanträde så lyssnar jag. Jag är ju tvångslyssnare på ett kommunfullmäktige, vilket jag brukar säga det att jag måste ha gjort något elakt nytt förra liv som har detta straff.
Ja, jag lider lite med
det. Ja, exakt. Men jag tycker ju, det kan ju inte ha varit lätt att vara sverigedemokrat överhuvudtaget. För jag som då inte längre är politiskt aktiv, för mig är det vuxenmobbing i politiken. Inte bara mot Sverigedemokraterna, ni är speciellt utsatta, men det är man, jag tycker att man är fruktansvärt elak på en väldigt låg nivå. När man är mitt i det, då tycker man att det är ganska kul att bråka, man hör inte hur man låter. Nej. Sitter man hemma en kväll och hör på tonläget i fullmäktige, ja, så tänker man på, det här är mobbing.
Mm.
Du som då vet vad mobbing är när du var ung, hur uppfattar du liksom stämningen och tonläget, sättet man beter sig mot varandra i kommunfullmäktige?
Det är två delar. Det ena kan jag ta då från, jag var inte vid 2010 när vi kom in.
Nej.
Så det här har fått återberättat. Men i princip den enda, det var Anki Svensson och Inger Gemmijoli från Vänsterpartiet som var de två snälla mot oss.
Ja, i
som,
talarstolen?
Nej, inte i talarstolen, men när man kommer in, helt nytt parti, ja, nya människor, det är en helt ny verksamhet, du har ingen aning om, så var det de som var välkomnande, omhändertagande.
Som sa hej till
som er. Sa hej. Och
betedde sig som folk.
Som betedde sig som folk. Ja. Lite förvånansvärt att Vänsterpartiet, tänker man ju, de måste ju liksom vara, nej, de faktiskt de trevliga.
Ja, jag vet, och Inger G, det måste man ge henne, Inger G. Metiolo. Hon har alltid haft en schysst ton i fullmäktige.
Ja,
hon har aldrig ägnat sig åt personangrepp som jag har hört. Och hon har faktiskt, hon skiljer på sak och person. Mm. Och det tycker jag var det tråkigaste när Sverigedemokraterna kom in i fullmäktige. Då satt jag där. Då skulle man inte ens sitta vid samma bord och fika. Man skulle knappt säga hej. Man skulle behandla er som parias. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Ja. För min mamma hade lärt mig att på den tiden hon satt också i fullmäktige, då skulle man behandla kommunisterna på det viset. Så Inger G har själv blivit behandlad på det viset när hon kom in i fullmäktige. Ja. Därför sossarna som jag tillhörde, vi var ju liksom mot kommunister, mot fascister, det var vad man håller på med. Och då behandlar man människorna.
Mm. Alltså allas lika värde utom sverigedemokrater.
Ja, ja, men alltså, faktum är, för mig är det, alltså de toleranta är de mest intoleranta.
Ja.
Och det är en sak att man har olika åsikter i sak, och det måste man ju våga diskutera. Men min uppfattning är att det har blivit lite bättre. Sista fullmäktige som var då i maj, eller nej, det var april, som var i april, där var det en trevligare ton än på jättelänge. Så att, vad tycker du att det är? Hur är man idag jämfört med när du började?
Det är helt annorlunda idag, men då, som jag sa, två olika saker. Det ena är hur vi är när vi samarbetar och träffas och så vidare. Ingen av dem som är ledande politiker, ska jag säga, det kanske finns några som jag inte har att göra med som sitter bara i kommunfullmäktige, men alla andra, vi är vänner, alltså, vi behandlar varandra jättebra.
Alla politiker?
Jag skulle påstå alla politiker.
I nämnder där det inte syns,
när man möts i korridoren, man skojar, man hälsar och så. Sen är det teater, kommunfullmäktige.
Ja!
Men som du sa, från början var det inte, för oss var det inte teater, för oss var det hat från andra. Men den biten borta. Men nu, och det tycker jag är riktigt, att man ska gå upp i kommunfullmäktige. Det är lite teater, men där talar man om hur fel man har och sen går man ut och tar en kaffe.
Ja, men då ska man ju prata hur fel man har i sak.
I sak, ja.
För alla, jag är fruktansvärt trött på alla de orden man kastar på varandra. Mm. Nazist, fascist, rasist, antivaxare, putinist, alla ord, eller klimatförnekare. Alltså, istället för att diskutera vad man nu ska diskutera, Ryssland och Ukraina, så kastar man epitet.
Ja. Varje gång vi lägger ut en grej på Facebook så måste vi rensa bort massor med här idiotgrejer.
Ja.
Jag har ju hand om Värmdö då, Facebook, och jag ser fram emot människor som kommer och säger, jag tycker du har fel i det här, så här tycker jag.
Exakt.
Det vill jag ha kvar, de får vara kvar. De som bara slänger epitet, de åker ju bort och blockeras. Varför håller man på så?
Jag vet inte.
Det är bättre att ta i sak. Ja. Och jag tycker ju ofta så att det är mer intressant. Jag älskar mina vänner i partiet. Men att träffa människor med andra åsikter lär jag mig utav.
Ja. Vi har ju nu startat en ny programserie här på Tyresö som heter Politik tyvärr. Mm. Där det är 4 unga människor. Och jag försökte liksom få ihop dem. Därför att jag upplever att de har ett annat sätt att prata med varandra. Och det är ju 4 olika partier. Det är Socialdemokraterna, Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater. En av varje ung mellan 19 och 22. Och de diskuterar ju politik på riktigt. Ja. Och säger, ja det håller jag med om, men det håller jag inte med om. Alltså, det är det man vill höra. Så jag tycker det här med den här beröringsskräcken som har varit, där man ska göra om dig till en fruktansvärt elak människa eller ond människa. Och för att inte snacka om amerikansk politik där det är liksom ännu värre. Det är, tror jag, jätteförödande för ett samhälle när man håller på så.
Och jag vill också säga det att fråga vad jag tycker. Tala inte om för mig vad jag tycker.
Nej, exakt.
För man får ofta höra, du tycker så här. Va? Nej, fråga istället.
Men det är positivt att höra att du tycker att det är bättre. Det är inte, för att du har ju en bra mobbingradar.
Ja.
Det är inte mobbingtendenser nu i fullmäktige.
Det är inte mobbingtendenser. Det finns de som tycker lite mindre om varandra även på privata planet.
Ja, det
kanske. Så är det. Men jag tycker inte att någon... Det är inte så att någon vägrar sitta med någon eller inte hälsa på någon. Det ser inte jag i alla fall.
Nej.
Skulle jag se det så skulle jag, precis som du säger, Anton, reagera snabbt på det.
Ja, men det är väl jättebra. Mm. Vet du vad, Björn Wifel? Nu har vi gjort ett andra program här. Vi som du förmodligen tänker, så man får inte med hela sitt liv. Jag som sitter här ofta, jag kan hela tiden dela med mig olika delar av mitt liv. Men då får man hålla på ungefär 1000 program. Jag menar, nej, jag skojar. Jag har gjort över 1000 program. Jag brukar alltid dra någon anekdot som jag inte dragit förut. Men det är så att ni som har lyssnat på det här programmet, om ni vill höra den första delen så ligger den också på nätet. Så att ni söker bara på Bjarne Wifel så hittar ni de här programmen. Och det tycker jag är en väldigt intressant historia, hur du också växte upp här och hur du har kommit tillbaka. Och du trivs i Tyresö?
Jag trivs jättebra.
Bara det?
Ja. Så tack. Det är faktiskt intressant att jag har inte stött på någon av mobbarna eller de som var dåliga mot mig. Jag tror att jag sett någon, men det är en gammal del i livet.
Ja, och mobbare brukar faktiskt inte gå något bra för.
Nej.
Ja. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Bjarne Wifel, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.